Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Utifrån skadebilden på målsägaren så kan man ju se att han har varit utsatt för ett våld, både dels av trubbiga föremål men också knivskarpa föremål. Hans arm är i väldigt dåligt skick och det finns frakturer. Han har också skada i huvudet av verktyg, troligen. Det är ju olika föremål som används. Men framförallt så ser man att han har varit i fysiskt dåligt skick länge.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Om jag får säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Tortyrmordet i Bro. Hinduismen är världens äldsta religion och finns i huvudsak i Indien. Men trots att den är relativt geografiskt begränsad så finns det ett ord från hinduismen som spridit sig över hela världen. Karma. Karma är gärningarnas lag. Goda gärningar ger god karma, onda gärningar tvärtom. Gör du något bra så belönar karma dig. Gör du något dåligt, ja, då blir du straffad. Och jag vill varna er som lyssnar att det här avsnittet innehåller obehagliga detaljer. På natten den 10 februari 2020 tar en 55-årig kvinna nattbussen mellan Örebro och Arlanda flygplats. Hon är döv och hon ser också dåligt. Det är inte mycket folk på bussen, många säten är tomma. Ändå väljer en 29-årig man att sätta sig på platsen precis bredvid kvinnan. Och plötsligt börjar han tafsa på henne. Han tar stryptag på henne, drar ner hennes byxor, sticker in sina fingrar i hennes underliv och sen tvingar han henne att utföra oralsex på honom. Det finns inga på bussen som ser vad som pågår. Chauffören märker heller ingenting. Så när man är framme kliver 29-åringen av och försvinner. Han kommer att gripas så småningom. Han kommer att dömas. Men hans slutgiltiga öde blir värre än så. Mycket värre. Jag tycker att det kanske vore cyniskt att kalla det för karma. Men många andra skulle tycka att det låter rimligt. Men det här avsnittet handlar inte om sexualbrott. Det handlar om en ovanligt grym och utdragen händelse. En händelse så bestialisk att den chockar även utredarna.
Det är en lägenhet som är i total oreda. Den är sönderslagen. Det är blod på väldigt stora delar i lägenheten. Nästan samtliga rum. Vardagsrummet, hallen och framförallt badrummet är ju oerhört blodigt.
Det är den 20 januari 2023. Utredaren Caroline Forsell kommer till jobbet på polisen i Stockholm Nord.
För mig började det på en vardag när jag kommer in på jobbet. Och det har varit en insats under natten. Då har en misstänkt redan gripits i den här insatsen. Och det finns mycket som tyder på att det är han som är gärningsmannen i det här ärendet.
Ja, det har alltså varit en insats i en lägenhet i Bro under natten. En insats som började med larmsamtal 00:54. Och den som ringer är mannen som nu är gripen.
Då har han själv ringt in till SOS. 112 och berättat att han har en person i sin lägenhet som han har varit i självförsvar mot, säger han initialt. Att han har blivit biten bland annat. Men han säger att han har väldigt låg vilopuls och att en helikopter gärna får komma till platsen. Han är medvetslös.
Det som möter polispatrullen är alltså en lägenhet med blod överallt. I alla rum, på väggar, på golvet, på möblerna. Och det är en väldigt sunkig lägenhet, stökig, ostädad och väggarna tapetserade med konstiga papper.
Men det är också stora hål i väggar. Det är tapetserat med myndighetspapper från kronofogden, har jag för mig. Polis. Ja, men det är tapetserat med liksom papper av nederlag på något sätt.
Och polisen hittar ett offer. En blodig, livlös man.
Ja, som är väldigt illa däran, fysiskt. Han konstateras död i samband med att polis, ambulans och räddningstjänst är på plats. Men framförallt så ser man att han har varit i fysiskt dåligt skick länge.
Den som bor i lägenheten är en 42-årig man. Det är han som ringt larmsamtalet. Och till poliserna som först kommer till platsen säger han sig ha blivit attackerad av mannen i badrummet och att han försvarat sig. Men det är en förklaring som inte riktigt håller.
Det enda vi kan se är att de har fysiskt väldigt olika förutsättningar. Målsägaren är ju mycket mindre i kroppen. Har en omfattande skadebild, medan misstänkt är vältränad, väldigt fysiskt stark vad man kan se. Och han har nästan ingen skadebild alls att jämföra med.
Men vad är det han säger då? Vad är hans förklaring till att det ser ut som det gör?
Han säger att han har blivit attackerad av brottsoffret.
Nej, det stämmer inte. I badrummet ligger kroppen av en ganska liten man, fullständigt sönderslagen och blodig efter en misshandel som ser ut att ha pågått i timmar. Och den som möter polisen är en stor, vältränad man utan några större skador alls. Ändå påstår han att det är han som är offret, att det är han som har blivit attackerad, att han helt enkelt bara försvarar sig. Men det håller inte. Mannen blir gripen, misstänkt för mord. Två personer i en lägenhet, den ena lite mindre, blodig och död. Den andra stor, utan skador och vid liv. Det verkar vara ett enkelt fall, men det är det inte. För det är ju en sak att tycka att mannens berättelse inte stämmer. En annan sak att bevisa det. Och där läggs fokus.
Vid tillfället när det här kommer in så prioriteras det här hos oss på vår sektion. Och det har nog inte bara med tillfälle att göra att vi hade en resurs, utan vi avsatte verkligen en resurs till att initialt komma igång ordentligt med utredningen.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med mobiloperatören 3. De som är trevliga men som många tror har dålig täckning. Fast det stämmer ju inte. Och det är ju mycket vi ofta tar för givet men som visar sig sen inte vara sant. En pinsam historia jag själv råkat ut för var att jag trodde att två personer jag jobbade med för många år sedan var syskon. Hur jag fått den uppfattningen det vet jag inte, men jag var säker. Och det slutade förstås i ett pinsamt samtal med en av dem. Jag hänvisade till hans syster. Känner du min syster? Frågade han. Ja, men vi jobbar ju ihop, sa jag. Gör vi? Ja, ni fattar själva. Det blev lite stökigt innan vi kunde reda ut alltihopa. Och nej, de var inte syskon, tydligen. En annan grej som jag alltid trott på är det här med vattenvirven när man spolar toaletten. Här på norra delen av klotet snurrar vattnet åt ett håll. Men på södra halvklotet snurrade åt andra hållet. Det har jag alltid trott var sant. Men det är det inte, tydligen. Och Napoleon var inte kort, kinesiska muren syns inte från månen och fladdermöss är inte blinda. Och en annan sak som alltså heller inte är sann är att tre skulle ha dålig täckning. Tvärtom faktiskt. Tre har gjort en väldig resa och utökat sitt nät och täcker nu 99,3% av Sveriges befolkning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Det är ganska mycket. Så allt är inte som du tror. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3. Så det som skulle kunna ha varit en enkel utredning blir i själva verket ganska komplicerad. Nu gäller det att försöka hitta bevis för att den misstänktas förklaring inte håller. Och det blir en omfattande och långdragen process. Det är många försvårande detaljer.
Dels är det ju lägenhetens skick när polisen kommer dit. Den är söndertrasad. Den är i stor oordning. Det är ju både smutsigt, stökigt. Det är blod på stora delar. Så det är en svår analys att förstå hur man har rört sig mellan rum. Vilket typ av våld som har skett på olika ställen. Men det kan konstateras rätt snabbt att majoriteten av våldet har skett i badrummet.
Vad är det för våld vi pratar om?
Utifrån skadebilden på målsägaren så kan man ju se att han har varit utsatt för ett våld både dels av trubbiga föremål men också knivskarpa föremål. Hans arm är i väldigt dåligt skick och det finns frakturer. Han har också skada i huvudet. Av verktyg, troligen. Det är ju olika föremål som används. Bland annat hammare och kofot. Som kanske har gjort de största skadorna.
Nej, det är inte bara ett slagsmål det handlar om. Det är inte ett avvärjande, ett försvar. Det har hållit på länge. I dagar ska det visa sig när utredarna går igenom den misstänktes telefon och hittar bilder.
Till stor del så är det ju hans egen fotografering utav målsägaren. Och den har han ju motiverat med att han vill veta vem det är som är i hans lägenhet.
Mm.
Så att vi har första bilden tas på hans ID-kort 2156. Och vid eftermiddag 02:31 så tas en serie bilder, nämligen 5 stycken, och då blöder målsägaren. Han sitter fast tejpad. Han är tejpad runt ben och anklar i misstänkt soffa och blöder från huvudet. Och sen senare, samma datum då, kvällen efter, så tas det 3 bilder plus ytterligare 2, och då sitter han väldigt illa däran i badrummet.
Ja. Den misstänkte har alltså fotograferat sitt offer, foton som talar sitt tydliga språk. Det är inget enskilt slagsmål. Det är en tortyr som pågått i 3 dagar. Första bilden på det blodiga offret är tagen natten mot fredagen. Den sista bilden på ett ännu mer blodigt offer tas på natten mot måndag. Och samtidigt med den tekniska undersökningen hålls också förhör med mannen. Den som leder dem är Karolins kollega Liselott Edqvist.
Det var ju lite problematiskt i början för att misstänkt var i ganska kraftig obalans. Så det tog ett tag innan vi fick någon form av relation. Vi kunde bygga en relation och där hade vi väldigt stor hjälp av gärningsmannaprofilgruppen. Hur vi skulle närma oss och hur vi skulle kunna bygga då relation. Så i början av första 5 förhören så vill han inte uttala sig om situationen överhuvudtaget. Och sen i 6:e förhöret så då erkände han. Eller berättade sin sanning då om vad som hade inträffat.
I 5 förhör håller han alltså tyst den misstänkte. Det tar 2 månader att bygga upp någon slags relation med honom. 2 månader av försök innan han till slut i förhör nummer 6 börjar berätta det som är hans version av vad som hänt.
Han berättade att han hade träffat på då målsägaren av en slump och att han bjöd med målsägaren hem till sin lägenhet och de hade en fest där, en liten tillställning de två. Och sen någonstans efter midnatt var det väl där har jag för mig. Ja, någonstans efter midnatt så spiller målsägaren på misstänkt dator. Och då ansåg misstänkt att då var festen slut. Och då blir misstänkt attackerad av målsägaren, berättar han, med ett giljotinsgrepp bakifrån. Helt oprovocerat. Och sen var fighten igång.
Enligt den misstänkta förövaren blev det alltså ett slagsmål redan på första natten. Men de hade ju varit i lägenheten i flera dagar. Så vad hade hänt efter det här påstådda första slagsmålet? Ja, det var utmaningen för Caroline Forsell och hennes kollegor att ta reda på.
Problemet är att de har varit i lägenheten under tämligen lång tid. Och det är svårt för oss att få hennes förloppet helt uträtt. Det är bara de två som har varit där. Bara den ena är död. Så att vi kan egentligen bara få svar på vad som hänt där utifrån misstänksuppgifter i kombination med den tekniska undersökningen. Och där har vi också haft stor hjälp av blodbildsanalytiker som har kunnat tolka blodbilderna i lägenheten. Vi kan ju jämföra hans uppgifter till stor del med de tekniska fynden. Och vi har ju haft en stor mängd analyser på NFC utav de föremålen som han säger sig ha använt. När polisen kommer till lägenheten den 20:e till den här insatsen så har han redan samlat många utav verktygen i en låda som står i köket. Han har diskat dem, vilket han också uppger, men det finns ju fortfarande blod, finger och DNA på de här verktygen.
Långsamt, metodiskt och systematiskt växer en bild fram på vad som hänt. Och allt talar för att det inte är något vanligt slagsmål. Nej, en utdragen, grym och bestialisk tortyr är vad det handlar om. Den misstänkte har tvingat offret att klä av sig. Sen har han bundits med tejp och misshandeln har börjat. Gärningsmannen har slagit med hammare, med en askkopp. Han har stampat på kroppen. Han har använt kofot och stålstång. Han har brutit flera ben på offret, huggit honom med kniv flera gånger. Och som om inte det räckte har han dessutom kastat en hink med kiss och bajs på offret och möjligen tvingat honom äta kartong. För rester av en sån hittas i offrets mage. I 3 dagar håller det alltså på tills offrets kropp inte klarar mer. Han dör. Och gärningsmannen tar också lite pauser då och då, lagar mat, städar lite medan offret ligger blödande i badrummet. Och efter pauserna går han in och fortsätter att slå.
Ja, när målsägaren är i badrummet så uppger misstänkt att han själv lagar mat, dricker vatten, försöker återhämta sig, vila och... Vi kan ju se att någon har lagat mat. Vi kan se att man har plockat i garderober, plockat med föremål, med saker som man kan redogöra för. Att han har tömt garderober och han har tömt lägenheten på andra verktyg så att han själv inte ska kunna hamna i fara.
Så vilka är de här 2 personerna då? Ja, den misstänkte gärningsmannen lever lite i samhällets utkant kan man säga. Så här säger förhörsledaren Liselott Edqvist.
Ja, vår uppfattning är att han var en ensam person utan sysselsättning och en ganska liten värld rent socialt i vår uppfattning. Han har en pågående kontakt inom psykiatrin.
Inga vänner, inget jobb, har regelbunden kontakt med psykiatrin. Men inga uppgifter om grova brott tidigare. Det är den bild utredarna får fram av den misstänkte gärningsmannen. Men... offret då? Ja, här blir det plötsligt intressant. Vem han är, det står klart väldigt tidigt. Hans ID-kort finns nämligen på platsen och en bild av det finns i den misstänktes telefon.
Hans ID kan absolut konstateras snabbt på plats. Det som är lite speciellt är att vi ser att misstänkt har tagit en bild på ID-kortet tidigt när de träffas. Sen så ligger det i 2 delar- när polisen kommer dit. Och där har ju också misstänkt vidgått att det är han som har tagit sönder det.
Det visar sig att det här offret, mannen som torterats i dagar, han som genomlidit en oerhört plågsam död, är känd av polisen sedan tidigare. Han är dömd för flera brott. Det är nämligen honom jag berättade om i början av det här avsnittet. Han som förgrep sig sexuellt på den döva kvinnan i bussen till Arlanda. Och det är långt ifrån det enda sexbrottet han är dömd för. Han har sexuellt attackerat och ofredat kvinnor vid en rad olika tillfällen. Flera av dem unga kvinnor och barn. På tunnelbanan, på centralstationen, på bussar. Men inte bara det. Han har också gjort rånförsök. Han har begått narkotikabrott. Det finns alltså ett stort brottsregister på den här mannen. Han har dömts flera gånger i olika domstolar. Och det senaste brottet var alltså det mot kvinnan på bussen. För det och några andra brott fick han 2 år och 9 månaders fängelse. Och när han blir fri så går det inte lång tid innan han träffar på mannen där i Bro. Så här berättar Caroline Forsell.
Han har inte en sysselsättning vid det här tillfället. Och verkar vara också en tämligen ensam person. Jag tror att när de träffar på varandra så kan de säkert ha något typ av utbyte av varandra för en kväll så och snacka lite. Jag tror att de går nog dit tanken att det ska bli en festlig kväll.
Men ni måste ju ändå bli förvånade när ni kollar upp hans brottsregister.
Jag vet inte om vi blir förvånade på det sättet, men det här är ju 2 personer i liksom lite utkanten av samhället. Och väldigt ofta så ser vi att det finns en kriminell historik på den typen av personer.
Nej, det är kanske inte så förvånande att människor i den här miljön finns i brottsregistren. Men i det obegripliga som hänt så kanske det nu finns någon form av logik. Det oförklarliga händelseförloppet har kanske trots allt en förklaring. Tänk om gärningsmannen visste vem offret var. Tänk om han också kände någon av dem som utsatts för sexbrott. Tänk om det trots allt fanns ett motiv till tortyren. Ett av världens mest vanliga motiv, nämligen hämnd.
Det är absolut någonting vi behöver utreda. Framförallt kopplat till motivet. Mm. Om det finns en motivbild.
Frågan ställs förstås till den misstänkte gärningsmannen. Svaret blir svävande, skulle man kunna säga. Så här säger Liselott Edqvist.
Jag kan inte berätta så mycket egentligen. För att han uppger att de inte har pratat så mycket med varandra under kvällen. Mest umgåtts och lyssnat på musik. Ett tag uppger han i förhör att det var en bekant som han umgicks med för 4-5 år sedan, som han inte haft någon kontakt med på under den här tidsperioden. Och att det eventuellt kunde vara den personen. I övrigt så har han ingenting att berätta.
Nej, den misstänkte ger inga som helst belägg för att det skulle ha funnits ett hämndmotiv. Och ju mer utredarna gräver i den saken, ju mindre hittar de.
Hittar absolut ingenting. Det finns ingenting i utredningen som pekar på att misstänkt har haft vetskap om målsägarens historik. Det finns heller ingenting som säger att det finns en motivbild till själva dödsmisshandeln, vilket är. Utan snarare att det här är en slump att de träffas. Vi kan inte se att de har någon koppling till varandra sen tidigare. Utan det här var verkligen att vara på fel ställe, på fel plats, eller vid fel tidpunkt.
Nej, det finns ingenting som tyder på att gärningsmannen visste att den person han torterar ihjäl är en dömd sexualförbrytare. Det verkar vara något annat som styr honom. Vad lär vi aldrig få veta? Och han som överfallit barn och vuxna, han som utsatt kvinnor för sexuella övergrepp, han som är dömd gång på gång, går alltså ett öde till mötes som är betydligt grymmare än det han gjort mot andra. Som sagt, att kalla det för karma är kanske lite väl cyniskt, men en märklig slump är det, minst sagt. Ja, det som ser ut som ett lättuträtt fyllemord blir i själva verket en omfattande utredning med mängder av provtagningar, analyser och utvärderingar. Det tar 10 månader, men sen är utredarna klara. Sen tar åklagaren över. Det är dags för rättegång.
Vi har gjort stora analyser. Vi har gjort en stor bred kartläggning. Det är en robust utredning vi kommer med till rätten, helt klart. Sen hade vi en åklagare som var oerhört skicklig och driven. Och hon presenterade bevisningen som var så pass omfattande väldigt bra. Och det tror jag gjorde stor del, att man kunde förstå det vi hade kommit fram till.
Och i rättegången så medger mannen att han misshandlat offret med bland annat ett bräckjärn, men syftet var inte att döda honom, säger han.
Och hur gör du liksom? Man kan ju slå på olika sätt. Hur gör du? Hur håller du det här bräckjärnet?
Jag var lite med klockan sidan.
Och hur gör du liksom när du ta kraft? Är det underhands eller överhandslag eller från sidan eller från annat?
Jag använder 2 händer.
Mm.
Jag slår så här.
Och vad siktar du någonstans?
Sitter på benen och armarna.
Gör Bashir någonting i den situationen?
Nej.
Ligger han helt lealös eller hur ska man förstå det? Försöker han försvara sig eller?
Han ska försvara sig.
Ja. På vilket sätt?
Med armarna.
Ja. Hur håller han sina armar?
Han håller dem så här.
Vad försöker han skydda?
Han försöker skydda huvudet.
Ja, okej. Okay. Så vad hade hänt om han inte hade
tagit? Om han håller armarna här så slog han med där också.
Mm. Vad hade hänt om han inte hade?
Han fick blockera också slag med fingrar och skydda sina andra armar med.
Vill du träffa hans huvud?
Nej.
Nej. Vad vill du träffa då?
Jag vill träffa hans armar.
Mm. Och varför?
Och ben.
Vad var syftet?
Immobilisera honom.
Mm.
Domstolen behöver inte lång tid på sig. Domen är snabb och enhällig. Den misstänkte mannen är skyldig och med tanke på hans psykiska tillstånd blir straffet rättspsykiatrisk vård på obestämd tid. En dom utredarna inte tycker är förvånande.
Det var väl inte helt oväntat att det blev rättspsykiatrisk vård, vilket Nej. Jag tycker är helt rimligt i det här fallet.
Mm.
Och jag tycker det är bra att man tar hänsyn till vilken påföljd det ska bli. Vi har ju också sett att han inte har varit stabil och att han har levt ett tufft liv tiden innan. Helt klart.
Och där slutar historien. En historia som skulle kunna ha handlat om ett hämndmord, om hur någon tar rättvisan i sina egna händer och tar sig rätten att straffa en sexbrottsling. Men så är det inte. Historien handlar inte om det. Nej, den handlar om 2 personer i samhällets utkant som träffas av en slump, som blir fulla och allt slutar med att den ena går en plågsam död till mötes. Ett öde som inte har något som helst att göra med hans egen brottslighet. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av